There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ja, nu är den här igen, den goda dagen i veckan. Jag talar om fredagen. Det kunde du nästan gissa, Linnea, va?
Jag vet ju vilken dag det är, va?
Den goda dagen. Jag ska prata om rond 2 i könslagsdebatten. Eller kanske är det rond 542, det beror på vart man räknar. Men om vi räknar från igår då. För nu har massa moderater blivit jättearga på Ulf Kristersson som till slut har uttalat sig i frågan. Och det råder fullt kaos inom moderaterna, uppger till exempel källor till Aftonbladet.
Gud vad spännande.
Visst.
Ja. Just det, jag ska också prata om någonting.
Du har väl något planerat?
Ja, men först någonting som gav mig en kalldusch i morse. Det handlar om lite uppgifter om Googles inkognitoläge. Och efter det så ska vi prata om Puff Daddy, P. Diddy, Sean Diddy Combs som han heter. Det har liksom stormat kring honom rättsligt.
Ja, men det är bra att få en liten genomgång där. För jag har sett honom fladdra förbi en hel del.
Exakt.
Men är inte helt insatt. Vi får väl se om vår lyssnare Judith som är med i Håkan-quizet är insatt i honom. För det är quizfredag och det är Håkan-tema idag. Han har ju fyllt 50 och jag har förberett en liten tävling med chans att vinna lite gott merch-bös.
Det gillar man ju.
Nyhetsshowen. Sen kommer Carl Moberg hit också. Det blir lite kulturfredag. Han är ju redaktör på Kulturen. Trogna lyssnare vet. Och han har med sig en liten kultursnackis som vi ska snacka om. Vaga insäljningen, men de är bra ibland. Och sen blir det mer nyheter. J.K. Rowling kanske jag hinner prata lite om när jag ändå är inne på liksom kulturkrigare i transfrågan. Hon är ju beredd att hamna i fängelse nu för rätten att felköna.
Ja, jag såg ett starkt citat.
Ja, jag ska kanske ta en liten vända om det.
Härligt. Ja, jag väljer inte tisa så mycket idag.
Nej.
Men det kan hända att det kommer någonting om den här nya dagboksappen som Apple släppte i senaste uppdateringen.
Den har väckt kronikörerna.
Ja.
Deras väckt dem till liv. Det är inte som att de ligger och typ slumrar i någon sarkofag.
Nej, men det är liksom jag slängde ett öga på en sån krönika och så kände jag det här är något som jag starkt relaterar till.
Det talar till mig.
Ja.
Är du en dagbokstjej?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej. Ja, vi sparar det till sen.
Ja.
Annars då?
Annars bra, tack.
Ja.
Vad är det? Jag har gett upp och försöker kolla vad det ska bli för väder.
Ah,
vet
ja, men
du
det
något
går
eller?
Inte. Nej, men det är bara aprilväder. Om man går in i SMHI-appen så står det så aprilväder.
Just
det. Vänd i dörren.
Välkommen tillbaka i maj.
Precis.
Ska vi börja då med min kalldusch gällande inkognito-läget. Jag är en fruktansvärt frekvent användare av inkognito.
Vad skäms du för?
Ja, det kommer jag inte berätta.
Nej, det är inkognito då.
Det är inkognito, men jag har nog en ganska låg ribba för skäms, om det är så man tänker när man använder inkognito.
Precis, annars har du ju darknet liksom. Det är där du surfar runt på dina riktiga skämsgrejer.
Precis, och jag har ju såklart VPN och kollat min internetleverantör. Så att jag låter lite som en, jag gör inget misstänkt.
Bunker under marken också.
Precis, jag har ett slutet nätverk och så lite olika sådana grejer.
Ja, men så ser det ut hemma hos dig.
Så ser det ut hemma hos mig, absolut. Google har i alla fall nu gått med på att radera data från mer än 136 miljoner användare, rapporterar SVT. Och det handlar då om att deras inkognitoläge kanske inte riktigt är så inkognito som man tror.
Det är beklämmande nyheter alltså.
Det är precis.
För många.
Jag öppnade Instagram tidigare i morse och såg detta direkt och kände, nej, nu är jag lurad.
Ja.
Men de har gjort upp då i alla fall i ett uppmärksammat fall i USA om användares uppgifter. Det har då hävdats att Google har spårat användare. trots att man då har surfat via inkognito i inkognito-läge. Som TT skriver, ett till synes mer privat och säkert surfalternativ i webbläsaren Chrome.
Nyckelord till synes.
Precis, det återkommer vi till alldeles strax. Men det är absolut till synes skulle jag säga, för att det är ju en liten gubbe, kan du den inkognito-symbolen?
Nej.
Om man liksom, det är ju en liten gubbe med hatt och glasögon. Och det finns liksom inget face, utan det är egentligen bara en hatt och ett par glasögon under.
Förlåt en idiot då, men det här Googles inkognitoläge, det är liksom inte samma som typ så webbläsarens inkognito.
Jo, det är ju Google Chrome, alltså webbläsaren Chrome.
Om man är i Chrome.
Ja, det är inkognito. Det. Sen finns det ju, Safari har ju också så här privat surfning till exempel.
Ja, just det.
Ja. Men så att de har ju sina olika varianter.
Ja, men nu snackar vi Chrome.
Nu snackar vi Chrome, ja, absolut. Men det är i alla fall den här gubben då som ser ut som liksom en liten detektiv. Och det skickar ju signalen till mig att, aha, nu är jag hemlig.
Ja.
Det är min personliga tolkning.
Precis. Nu får man ju nästan omtolka det som, aha, nu är det en liten Google-detektiv som tar reda på vad jag surfar på.
Exakt, precis. Men nu ska de då i alla fall förstöra den här datan. Men de ska inte betala något skadestånd till användarna. Och Google själva då, de säger att den här datan är enbart av teknisk karaktär.
Men en liten tanke från mig här nu. För att hela Googles affärsidé bygger ju på att kartlägga vad folk söker på och sen sälja det vidare.
Ja.
Det är lustigt då att de skulle ha ett valbart alternativ som skjuter hela företaget i sank.
Ja.
Nämligen att de inte kan, om man bara trycker på en knapp så faller hela idén om vad Google sysslar med.
Rent intellektuellt så håller jag ju med dig.
Ja.
Känslomässigt har jag kanske inte tänkt på det på det sättet.
Nej, man lägger ju sin hand i de här multimiljardärsglobala företagen och liksom litar på att de ändå har det, eller liksom så att om de säger att det är så att jag är helt säker här, nu ingen vet vad jag gör, då är det säkert så.
Ja, man
tack,
har ju,
Google.
Så här, man har ju inte alternativet att läsa igenom alla juridiska dokument.
Nej, man
det
har
går
ju
inte.
Det i
jo,
teorin,
men, i praktiken,
men självklart så gör ingen det.
Det går ju inte, så att, ja, jag håller med dig också. Men de säger i alla fall att det är enbart av teknisk karaktär, den här datan.
Och då undrar man
vad är oteknisk? Men de säger att det innehåller inte några uppgifter som går att spåra till enskilda.
Nej, okej.
Säger de. Som möjligtvis bara uppgifter på liksom en högre nivå. Men tydligen, som vi var inne på precis, enligt SVT så kallas just Googles inkognitoläge då ofta av experter för det mest missförstådda på internet. Och då känner jag mig lite kränkt.
Ja.
Men då vill jag också bara säga att det kanske
jag trodde det var jag. Man är en sån svår emo-person.
På den bilddagboken.
Den mest missförstådda på bilddagboken. Alltså hela internet.
Ja. Nej, men då vill jag bara säga att det är lite vilseledande. Kan jag personligen bara känna med den här detektivgubben.
Och uppenbarligen typ domstolen då? Eller vad var det?
Ja, men det är liksom en uppgörelse.
En uppgörelse.
Så att, det är väl lite oklart exakt vad det innebär.
Mm.
Men det mest missförstådda på internet då, jag är en av dem som har missförstått detta. Ska vi lyssna på vad SVT liksom, vad är inkognito egentligen då? Vad innebär det?
Ja, tack.
Så här funkar det egentligen. När du surfar inkognito täcks dina spår på enheten du använder, till exempel datorn eller mobilen du surfar på. Där lagras inte din aktivitet. Men webbplatserna du besöker, din internetleverantör och Google kan se vad du gör. Och det är det som använder ni redan varit vilseledande.
Okej, så det,
man egentligen kan är det att jag är hemlig för mig själv.
Ja, precis.
Imorgon.
Man kan vara trygg i att det inte lagras på din egen dator.
Precis, eller telefon. Så att jag kan inte, det finns ju nackdelar också med det. Som att historiken inte sparas. Som jag har hittat typ ett skitbra recept.
Just det.
När jag var på en inkognitoflik. Då kan jag ju bara tack och hej säga att det är receptet om jag inte kommer ihåg vad det var.
Ja, men precis. Det kan ju kännas ganska meningslöst då att så här, vad bra, nu kan jag inte spåra mitt eget beteende.
Precis, men alla andra kan det.
Men precis.
Men jag vet inte om man har googlat på något pinsamt. Nu ska i alla fall Google förtydliga då vad inkognito innebär. Det ska bli tydligare för alla. Det är ju bra.
Det är bara någon som kommer upp bara silch, nil, nada.
Det är bara en annan färg på fliken om du vill ha lite omväxling. Och att du förstör för dig själv då genom att inte kunna gå tillbaka och se vad det var du var inne på. Men de ska, dessutom då, det här är ändå en ny grej, så ska användare automatiskt kunna blockera tredjeparts kakor i 5 år när man surfar inkognito. Fråga mig tyvärr inte vad en tredjeparts kaka är och hur den skiljer sig från en tvådjepartskaka.
Ja, lite dumt att ingen av oss förstår det.
Jag vet, det är lite dumt. Och det här kom, jag har liksom försökt läsa runt. Mm. Det kommer ju gå att hitta såklart. Men tyvärr kan jag inte leverera just nu på vad detta är.
Nej.
Men det verkar ju i alla fall någon slags ytterligare privat grej.
Ja, så mycket kan vi väl förstå av det. Mm. Men nämnde du det, den här uppgörelsen, vad den liksom bestod i? Ska de betala massa pengar till de här 136 miljoner?
Nej, det blir inget skadestånd.
Nej, inget skadestånd.
Nej, utan det blir bara att de ska radera datan. Och det gäller även för folk utanför USA, läste jag. Så det kan vara så att min data också raderas. I
just det, så då vet ingen,
ingen
det här var för recept.
Vad det var för recept. Du hittade.
Vi snackade ju om den här könslagen eller könstillhörighetslagen igår, Linnea.
Mm.
Och om det fanns en antydan till en spricka inom Moderaterna då, så blev inte den mindre under gårdagen efter sändning igår. Den öppnade sig, fördjupades, breddades, denna spricka.
Den blev officiell, eller offentlig också, höll jag på att säga.
Ja, men det kan man väl säga på ett sätt. För det var ju efter att Ulf Kristersson äntligen då, enligt vissa, faktiskt uttalade sig om den här nya lagen som är på förslag som man ska rösta om 17 april. Och hans försök att ge svar och kanske lugna upprörda moderater verkar närmast ha gett motsatt effekt då.
Mm.
Det råder full storm i Moderaterna, skriver Expressen. Lite mer återhållsamma ekot säger att Kristersson har missbedömt frågan sprängkraft. Men Aftonbladet, tillbaka på det igen. Fullt kaos förekom är det i Moderaterna.
Men de spelar sina roller, Ekot och Aftonbladet.
Vi på GP någonstans däremellan. Stor splittring, skriver
vi. Stor splittring, mellanting.
Det är dagstidningsviben på den. Du hör, Ulf Kristerssons senaste uttalande har inte landat jättebra i hans eget parti, Moderaterna. Och kort då, vi talade om det igår, men jag upprepar, det handlar om den här könstillhörighetslagen, alltså att man ska göra det lättare för personer som vill byta juridiskt kön att göra det. Man ska inte behöva en diagnos som kan ta lång tid att få, utan en enklare medicinsk utredning ska räcka. Men sen det som har skapat mest debatt då, angående Kristersson och så, och det han sa, det handlade om den här åldersgränsen då, att man sänker det till 16 år. Att från 16 år kan man få möjlighet att byta juridiskt kön. Tidigare var det 18.
Mm.
Och debatten har gått varm under gårdagen. Vi pratade lite om de olika argumenten för och emot då. Vilka som tycker det är bra och varför och andra. Så jag tar inte det igen.
Nej.
Det får man läsa på själv i så fall.
Ja.
Men som SVTs politiska kommentator Elisabeth Marmorstein uttrycker det.
Frågan är onekligen kontroversiell och kan ses som ett uttryck för det så kallade kulturkriget som så ofta väcker mycket känslor.
Ja, för det är ju en fråga som rör egentligen ett väldigt litet antal faktiska personer.
Just det.
Om man ser till det på så sätt att det inte är så många som byter juridiskt kön varje år i Sverige. Kanske blir fler då med den här nya lagen eventuellt. Mm. Det blir enklare för någon som vill åtminstone. Men det är inte så här en fråga som rör typ klimatet, NATO,
nej,
energin eller så. Men den debatteras i princip lika friskt och kanske ännu hetsigare i sociala medier.
Jag tänkte bara säga att det är väl det också att vissa kritiker menar att det kommer att påverka på flera andra sätt.
Jo,
än
precis.
Just bara de personerna.
Nej, precis. Ja. Att det kommer påverka kvinnor och trygga rum för kvinnor och så. Absolut. Men jag pratade ju om Signe Krantz som är från den här Transammans då, som ändå är för den här lagen. Och jag läste hon på X igår och var så här, den här lagen kommer att röstas igenom.
Mm.
Typ. Så nu kan vi gå vidare.
Lägg ner.
Ja, nu kan vi gå vidare och prata om frågor som rör fler, som inte rör väldigt få människor.
Mm.
Så till och med hon själv var liksom inne på det då.
Mm.
Men såklart att det är en jätteviktig fråga för många människor. Men du fattar vad jag menar.
Absolut.
Det är det som Marmorstein är inne på här. Och då för att låna ännu en sammanfattning av Elisabeth Marmorstein.
Det här är ingen traditionell vänster-höger-fråga, utan den skär både inom och mellan partierna. Det tydligaste exemplet på det är att Annika Strandhäll och hennes S-kvinnor står på samma sida som Sverigedemokraterna. Det har knappast hänt tidigare.
Det är lite ovanligt ändå.
Uppfriskande.
Mm. Det skär både inom det skär inom partier och mellan partier. M och L är ju för officiellt då. Sen finns det ju den här stora splittringen inom partierna bland enskilda ledamöter som inte alls är för det här lagförslaget. Och KD och SD är emot och S är för, men S-kvinnor är emot med Annika Strandhäll i spetsen, som ju förut var för. När hon
förut
var minister.
Var de för. Just det, ja. Det här känns som att man skulle vilja ha en sån här graf där saker rör sig upp och ner och flyttas efter tiden och sånt.
Eventuellt, ja. Den kan bli väldigt intensiv den grafen, tror jag, för folk verkar ändra sig ganska snabbt också. Ja. Men i alla fall, fokus igår då blev ju på Ulf Kristersson efter att han uttalade sig i frågan, och vi ska lyssna på vad han sa. Men först lite bakgrund för förståelse och liksom kontext för Moderaternas partistyrelse. De har beslutat att man vill ha en 18-årsgräns för juridiskt könsbyte, så som det har varit. Det beskedet gav man på partistämman. Liksom. Mm. Det har man beslut på.
Okay.
Och så det är inget med det. Men sen då så har partiledningen ändå släppt den ståndpunkten för att baxa igenom lagen. Att man har väl kompromissat, förhandlat politiskt antar jag, och landat på det här förslaget som går ut på 16-års gräns då istället. Okay. Så den har liksom sänkts då trots det här beslutet. Och det har väl varit en del gnissel kring det då, den här sänkta åldersgränsen. Och källor inom Moderaterna som till exempel Expressen pratat med, jag menar att Ulf Kristersson själv personligen varit väldigt pådrivande i detta. Att få igenom den här lagen, att det har varit en viktig fråga för honom, även om man inte har pratat om det så mycket utåt. Och det har man också varit lite sura för då enligt de här källorna, att han inte har tagit debatten och pratat om varför man vill göra det här när det internt enligt källorna verkar ha varit en viktig fråga för honom. Så det tycker man är lite konstigt då. Men till slut så fick han frågan och svarade på frågor utanför riksdagssalen igår. SVT var framme och undrade just om den här splittringen inom det egna partiet. Moderaterna står ju så här, kan man verkligen säga så att det är att Moderaterna står bakom den här nya lagen där man sänker till 16 år då?
Mm. Men då stämmer det ju inte att partiet står bakom en 16-årsgräns.
Ja, att Moderaterna har uppfattningen att modernisera könstillhörighetslagen och att gå samma väg som andra nordiska länder, det är nog det är välbelagt så att säga. Sen har frågan utretts på vägen och åldersgränsen har höjts från det ursprungliga förslaget. Men jag hade gärna själv sett 18-årsgräns.
Där var det.
Där.
Att han gärna själv hade sett 18-årsgräns. Mm. Fastän han verkar ha jobbat hårt då för att baxa igenom det här förslaget som är en 16-årsgräns.
Ja.
Och det har gjort vissa moderater rasande.
Ja.
Eller det är det som i alla fall föranleder rubrikerna om fullt kaos och så vidare. Mm. Och den här splittringen. Ja, vi kan ta hjälp återigen av en politisk kommentator, nämligen Helena Gissén på Ekot, som försöker liksom hjälpa lyssnarna då att förstå varför Ulf Kristersson ändå backar på det här sättet han gör då.
Att Kristersson idag, bara några timmar efter att förslaget är färdigbehandlat och klart då för att skickas för omröstning i kammaren, går ut och backar om den här viktiga beståndsdelen i lagändringen, att han plötsligt säger att han själv föredrar en 18-årsgräns. Det kan nog bara tolkas som att han har förstått att han har missbedömt sprängkraften i den här frågan, både inom och utanför Moderaterna. Men det är oklart vad han tänker att den här halva reträtten ska leda till.
Mm, det är ändå oklart hur han tänker.
Ja, det är oklart.
Vad går genom huvudet på Karn?
För då är det ju fortfarande som att han säger så här, ja, vi är för det här, men jag hade gärna sett att det var annorlunda.
Precis. Vi är för, men vi tycker inte det är toppen.
Nej.
För det.
Nej.
Och då med det i åtanke, om det är så som de här källorna säger, att han personligen har varit väldigt drivande i att få igenom den här lagen, liksom, då kanske man undrar, vad är det som pågår egentligen?
Ja.
Ett citat från en moderatkälla till Expressen kanske är lite talande. Den säger, vi måste dra oss ur det här. Hur ska vi kunna rösta igenom en lag som statsministern, som i princip är den enda som velat ha det här, nu backar ifrån?
Kalla fötter, men oklart.
Verkligen. Och så finns det, alltså så här, och då är det ju även som sagt en fråga som splittrar även andra partier som Socialdemokraterna. Annika Strandhäll, det splittrar henne själv nästan, som jag var inne på. För sossarna, de är ju för, liksom nu, sossarna centralt, om man ska säga, de är för den här lagändringen och kommer rösta för den, vad det verkar då. Men Annika Strandhäll, som är ordförande för S-kvinnor, som ju ändå är en betydande organisation inom Socialdemokraterna då, hon är tveksam, hon tycker man ska dra tillbaka förslaget och göra om processen, trots då att när de var post socialminister 2018, så drev hon på för att det skulle gå ännu snabbare och enklare att byta juridiskt kön. Hon skrev så här tillsammans med Alice Bah Kuhnke i en debattartikel då: att byta juridiskt kön kan bli en snabb och enkel process som i regel inte kräver kontakt med vården. Eller att det ska bli det. Att byta juridiskt kön ska bli en snabb process då. Igår sa hon till DN: är en förenklad process för att ändra juridiskt kön den bästa åtgärden för den här gruppen? Vi tror inte det.
Mm-hmm, hon ändrat sig.
Ja, ah, det är en complete 180.
Ja.
Som har skett över tid där. Så du hör, hon ändrar åsikt. Ulf Kristersson verkar säga något annat utåt än vad han har sagt internt. Då.
Gud, vilken otroligt spännande omröstning det här kommer bli.
Ja, 17 april så sker den och det finns officiellt en majoritet i riksdagen och samtidigt finns det då flera moderater och en del liberaler som öppnat för att gå emot partilinjen då. Och så Annika Strandhäll och hennes gäng. Vad jag förstår det som, så är det ändå troligt att den kommer röstas igenom.
Mm.
Men det puttrar ju ändå på en upprorisk stämning,
ja, det
i
känns,
de egna leden.
Det känns som att veckorna som leder upp till den här nu kan ändå bjuda på en del utspel, kanske.
Ja, men eventuellt. Det är som sagt lite märkligt kanske att den blivit så stor, den här frågan, som att den leder till så stor splittring när partipiskan ändå viner, så att säga, att folk ska rätta in sig i ledet. Avslutningsvis kan jag då ta hjälp av lite olika politiska analytiker.
Bra.
Nu är det dags för Viktor Bartkron som i Expressen frågar sig just varför den här lagen fått en så himla symbolisk laddning för M-ledningen framförallt, och varför det är så viktigt att få de egna ledamöterna att rätta in sig i ledet då, trots att en bred riksdagsmajoritet ändå så här kommer att backa igenom lagen. För att det finns så i riksdagen som helhet,
ja,
så finns det så många som är för. Men varför man ändå då piskar på sig jävla mycket för att de här moderaterna, som egentligen inte är för, ska vara det ändå.
Det. Om det ändå inte behövs.
Ja, precis. Och då landar Viktor Bartkron i att det handlar om bilden av Moderaterna som parti. Citat: man vill, lite grovt uttryckt, gärna visa att M faktiskt är ett liberalt och progressivt parti i livsstilsfrågor, trots att man samarbetar med mörkermännen i Sverigedemokraterna, är Viktor Bartkrons take. Så jag vet inte om Ulf Kristersson håller med om den beskrivningen. Han kanske uttalar sig igen snart i frågan, och då vet vi inte om han skapar mer klarhet och lugn eller återigen mer kaos och splittring. Adam Bergsten, god morgon på dig.
God morgon.
Hallå, god morgon.
Du är redo som alltid med ett nyhetssvep.
Ja. Yeah.
Bra, då är ordet ditt.
Israel ska vidta åtgärder för att tillfälligt öka den humanitära hjälpen till civila i Gaza. Israels besked om att öka hjälpen kom bara timmar efter ett halvtimmes långt telefonsamtal mellan den amerikanske presidenten Joe Biden och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. I samtalet varnade Biden Netanyahu om att mer måste göras för att få fram hjälp till de civila palestinierna i Gaza. Att den nuvarande humanitära situationen, där merparten av de civila svälter, är oacceptabel, liksom israeliska attacker på hjälparbetare. Regeringen vill skärpa registerkoll av lärare och tillsätter en utredning som ska se över om fler brott ska läggas till i det så kallade registerutdraget som ska göras när någon anställs i skolan. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Persson vill att man gör en bred översyn och säger att skolan är en jaktmark för att rekrytera till gängen. Utredningen ska vara klar vid årsskiftet, men redan den 1 augusti vill regeringen ändra reglerna så att involverande av underårig i brottslighet och brott mot terroristbrottlagen ska ingå i registerutdraget. Ett 60-tal småbåtshamnar kommer under våren och sommaren att få besök av Tullverket, som ber båtfolk om hjälp i kampen mot smuggling. I ett pressmeddelande från Tullverket skriver de att de behöver båtfolkets ögon och öron för att upptäcka smugglingen i småbåtshamnar. De ber båtfolket att bland annat vara uppmärksamma på små snabbgående båtar som går till sjöss på underliga tider, gods som lastas mellan fartyg eller båtar ute till sjöss och båtar som kör nattetid med släckta lanternor.
Åh, lanternor, det är ett vackert ord ändå.
Ja. Mm. Det kändes bara trevligt att få höra.
Så mycket på sjön, det ska bara vara ett krångligare ord för något annat. Så inte vi andra fattar.
Det är båtfulla folket.
Jaha.
Jag vet inte varför jag bara tänkte på det. Jag ville få det sagt.
De är, vad är det? De är, har ett eget språk.
Ja.
Och de bor i ett främmande land.
Ja, särskilt de som kanske smugglar in massa skit i Sverige. Eller så bor de här och bara åker till främmande land och smugglar in det. Så funkar ju ofta smuggling, va? Att man från ena landet till det andra. Det är du med på, Adam?
Ja.
Ja, det kan väl
ändå. Förflyttning ingår ändå i
ja,
det begreppet.
Om detta kan vi väl enas.
Puff Daddy, P. Diddy, Sean Diddy Combs som han heter, har du kanske sett en del rubriker om på sistone?
Jag har ju det.
Mm.
Och surr i
och
sociala
surr.
Medier.
Precis. Rappare, entreprenör, musikindustrijätte har jag valt att beskriva honom som.
Känns som mer det senare på ganska många år tillbaka än rappare. Det var länge sedan jag hörde en låt av Sean Combs.
Men det kanske är ditt fel, för han släppte ett album i höstas.
Då är det det.
Ja. Han är kanske då mest känd för att han samplade den här Every Breath You Take av The Police till låten då I'll Be Missing You, där han hedrar Notorious B.I.G.
Biggie Smalls.
Ja. Yeah.
Precis.
Exakt. Så om det kanske ringer några klockor för er där ute på vem det är vi snackar om.
You. Alltså den låten när jag gick i typ mellanstadiet kanske, det var ju liksom core culture för hela min klass.
Ja, det var det. Mm. Var det riktigt sån hiphop liksom?
Ja, men när jag gick i sexan så var det ändå mycket så typ så här Westside! Man gick runt och var Westside typ.
Just det.
Vilket väl Biggie inte var då.
Nej.
Han var ju Eastside. Mm. Men ja, precis. Man var väldigt liksom på ett väldigt ytligt sätt inne i den beefen och lyssnade på Wu-Tang och sådär.
Ja,
och I'll Be Missing You kände sig berörd.
Fattar, i Mandal var vi bara 4-3-1 av olika...
Det är postnumret alltså.
Japp, exakt. Jag har ingen aning om vad det betyder.
Nej.
Men tillbaka till saken. De senaste månaderna så är det 4 kvinnor som har stämt honom. Och det handlar då om anklagelser om våldtäkt, misshandel och sexuella övergrepp.
Mm.
Och han har också anklagats av en av producenterna på hans senaste album då, som kom i höstas, för sexuella övergrepp och trakasserier.
Ja, jag har också förstått bara liksom att här i Sverige så är inte han kanske jättestor längre så. Men att i USA så är det liksom en helt annan grej. Att han är verkligen en av typ de största musikkändisarna där.
Ja,
så att det liksom
det
slår ner väldigt mycket som en bomb där. Jag hörde han Petter Hallén på P3 som är deras liksom hiphop-kille där som pratade om det.
Ja, just det, att han är
bara
väldigt
flika in
mycket
det.
Större där än här. Så
ja,
att säga.
Så att man får den amerikanska kontexten för det. Liksom han är en av de här originalrapparna. Lite som typ Dogge i Sverige. Och han skapar ju en del rubriker, det vet vi ju.
Ja, det vet vi.
Mm.
Förlåt. Det är helt okej. I flera av de här stämningarna så ska det då också finnas anklagelser om människohandel.
Oj då.
Mm, det skriver DN i en väldigt bra sammanfattning som de har gjort av läget. 2 personer har då anklagat Diddy för att ha tvingat dem att ha sex med prostituerade. Det rapporterar New York Times.
Mm-hmm.
Mm. I slutet av mars så gjordes också razzior hemma hos honom i Los Angeles och Miami. I hans bägge bostäder där. Och det var i samband då med en federal utredning om trafficking som drivs mot honom nu.
Oj, oj, oj då.
Mm. I samma veva där så blev han också stoppad på en flygplats i Miami. Och då fick han vissa av sina saker beslagtagna. Men han blev inte gripen, han ska ha samarbetat med polisen och han fick sen då flyga vidare till Bahamas i sitt privatplan, dit han var på väg.
Jaha, det fick han ändå, ja.
Det fick han. Själv så har han nekat till alla anklagelser. Han säger så här i ett uttalande tidigare i våras. Låt mig vara helt tydlig, jag har inte gjort någon av de hemska saker som påstås. Jag kommer att kämpa för mitt namn, min familj och för sanningen.
Mm.
Och det är väl bra att förtydliga då att han är inte gripen och det finns heller inte något åtal för något i nuläget.
Nej, det gör det inte. Inte ens ett åtal. Nej.
Nej. Hans advokater har också sagt om de här razziorna som skedde hemma hos honom att det var ett citat oöverträffat bakhåll och en del av en häxjakt baserad på grundlösa anklagelser.
Ja, där har vi deras bilder då.
Ja, Aaron Dreyer som är hans advokat säger till och med så här att det skedde en grov överanvändning av militärt våld när husrannsakningarna genomfördes i herr Combs bostäder.
Oj, det låter väldigt dramatiskt.
Ja, verkligen. DN skriver också då i sin sammanfattning att det är särskilt allvarligt att han anklagas för trafficking enligt rättsexperten då Nima Rahmani. Hon säger att en fällande dom skulle kunna leda till livstidsfängelse.
Mm.
Så här säger hon då. Jag skulle inte bli förvånad om det här är ett nytt slags Jeffrey Epstein eller R. Kelly-fall där vi talar om flera offer i flera domstolar under en betydande tidsperiod. Och återigen, det är bara anklagelser. Inget är bevisat än. Men jag skulle inte bli förvånad om Diddy grips de kommande dagarna eller veckorna. Det sa hon då till Us Weekly.
Mm.
Flera artister har tagit avstånd från honom efter de här anklagelserna. Kesha till exempel, känner du till?
Ja.
Hon har ändrat en textrad då i låten TikTok. Mm. Och det är alltså inte TikTok, utan det var ju innan TikTok kom. Ja, så det är ju TikTok.
Klock.
Precis.
Klockans läte.
Klockan pratar vi om här. Det är då raden Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Känner du igen den? Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Ja, men typ mer nu när du rappade den lite.
Här, den här förfestades det vilt till i Mölndal 2009. Så att när jag läste den här textraden så bara ramlade hela låten igenom hjärnan. Ja,
men det har hon ändrat nu då?
Det har hon ändrat till Wake up in the morning feeling just like me.
Jaha.
Mm, så det har hon tagit bort där. Han gick inte heller på Grammygalan, Diddy.
Nej.
Hans album som han släppte i höstas då, det var faktiskt nominerat, men ledningen för galan hade gått ut och sagt då att de skulle överväga och dra tillbaka hans inbjudan.
Ja, okej, du får liksom den typen av konsekvenser då.
Precis.
Även innan
de tog inte bort liksom själva nomineringen, men det räckte med att de sa att de skulle överväga och dra tillbaka det, och sen dök han inte upp.
Nej.
Liksom. Och han har också avgått som styrelseordförande för TV-kanalen Revolt som han själv var med och grundade.
Mm.
Mm. Och där är vi nu helt enkelt. Fyra kvinnor har stämt honom. Sexuella övergrepp och trafficking är det bland annat det handlar om. Razzior har gjorts i hans hem, men han själv nekar alltså då till alla anklagelser.
Ja, men vad bra att få lite mer på fötterna kring detta, för jag har sett det här fladdra förbi väldigt mycket, och det omgärdes också av en hel del konspirationsteorier. Du nämnde ju liksom Jeffrey Epstein där.
Precis.
Att någon liksom ändå,
folk drar paralleller.
Ja, och det föranleder ju både en och två konspirationsteorier. Men då är det ungefär detta vi vet i nuläget och båda sidorna av saken så att säga. Ja, det var mycket nyttigt att få höra det. Åh, vi får väl säga grattis i efterskott igen till Håkan Hellström då. Du var ju här i tisdags när det var den stora dagen.
Just det, Håkan-dagen.
Håkan-dagen, vi pratade lite om hans efterfest på Jay-Z's, eller födelsedagsfest eller vad det var, igår då. Och idag är det lyssnarquiz och det är lite på Håkan Hellström-tema. Mm. Inte så himla märkvärdigt, men det är Håkan Hellström-tema i alla fall. Häng kvar så har vi med oss lyssnaren Judith. Ja, då är vi redo för det här.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad fan en fråga till mig?
Men så
skojar
nu.
Nej, det är ingen som skojar.
You want answers?
Finna, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Ja, det gör vi, och den vi ringer är Judith. Judith, min vän, är du med oss?
Jajamensan.
Härligt. Hallå! Hur mår du denna morgon?
Jo, men jag mår bra. Lite nervös. Men det ska nog gå över.
Ja, ja, visst.
Det är bara hälsosamt.
Det är bara trams också. Det ska du alltid komma ihåg. Hur är du? Hur är din relation till Håkan Hellström? Är du liksom, likt jag, uppväxt på den skiten? Skiten i positiv bemärkelse.
Ja, precis. Jo, men lite ändå. Det var väl lite senare typ på gymnasiet som jag började lyssna en del. Så att jag har ändå varit på någon konsert eller så. Men... ja, jag vet inte fan om kunskapen har fastnat.
Nej, vi får väl se. Ja, men det var lite så med Håkan för mig också typ. Att hans första skiva kom ju när jag gick på högstadiet ändå. Men då var jag liksom kvar i det här West Side. Och gick med mina Tommy Hilfiger-byxor och typ lyssnade på Wu-Tang och sånt. Men sen liksom andra albumet så, det är så jag säger det. Ja, det var väl på högstadiet också i och för sig.
Ja, jag var djupt nere på högstadiet. Men Judith, det här är ju en svår fråga såklart. Jag hade inte velat ha den själv. Men har du någon så bara, någon låt som du gillar lite extra mycket? Vi hade ju en omröstning här på GP om vilken som var hans bästa.
Mm.
Och,
skandalresultat tycker jag då.
Ja, det var faktiskt
men
inte
innan vi avslöjar det, vad tycker du, Judith? Har du chansen att...
Alltså, ja, nu är ju frågan om den heter det. Men den som heter Du kan gå din egen väg, tror jag.
Ja, I can respect it.
Absolut.
Jag kan inte respektera alla som röstade på Valborg.
Nej.
Ni är liksom döda för mig.
Ni är för icke-originella, det tycker du?
Ja, men jag tycker nog det.
Det var lite ett tråkigt val.
Ja, men kanske. Men jag respekterar det, Judith. Det gör jag sannerligen. Vi ska väl köra igång då. Du känner till konceptet sanning eller bullshit, kanske?
Jajamensan, det gör jag.
Och det är på det temat vi fortsätter här nu då också. Jag har förberett 5 stycken sanna alternativ, 5 stycken påhittade. Och det handlar om Håkan Hellström på så sätt att jag undrar om de här personerna eller banden jag läser upp har gjort en låt tillsammans med Håkan. Så jag kommer läsa 10 artister eller band då, och 5 av dem har alltså gjort en låt med Håkan. Och då menar jag så här, att det ska vara låtar som finns med på ett liksom ett all album. Det kan inte vara någon som typ gästade på Ullevi och var med på en låt, utan det ska vara släppt på skiva av ett skivbolag. Du förstår vad jag menar?
Ja, okej.
Yes. Okej, är du med? Har den här personen alltså gjort en låt tillsammans med Håkan? Du svarar sanning eller bullshit. Första personen, Martin Elisson, alltså han från Hästpojken.
Oj, bullskit.
Korrekt, det har de inte gjort. Hovet.
Sanning.
Sant.
Det går jättebra, Judith.
Bra
jobbat.
Miriam Bryant.
Sanning.
Ja, man tror ju det, men det är bullskit. Lilia gick också på den i morse.
Jag trodde också det.
Leila Kay.
Jag vet att hon har varit med på någon konsert, tror jag. Men... om vi säger bullskit.
Nej, det är sanning. Hon var med på den rampljusskivan. Josefin Ginder.
Den var svår. Ja. Bullskit.
Ja, det är bullskit. Bra. Plura.
Men jag vill säga sanning.
Ja, men det är sanning.
Oj, oj, oj,
det
snyggt.
Är faktiskt en live-version, tror jag, av en låt. Men den är ändå med på en av Håkans skivor.
Det var tydligt att det var regeln.
Precis. Veronica Maggio.
Sanning.
Ja. Lisa Nilsson.
Bullskit.
Korrekt.
Snyggt.
Ebbot.
De är ju polare.
Ja, de är ju det. Nej, bullshit. Mm, sanning att de är polare dock. Och sista, Freddy Wadling. RIP.
Ja, men sanning.
Sanning, bra. Wow, jättestark, Judith.
Otroligt.
Och det behöver väl knappt sägas, men du har klarat över 5 rätt, som ju är den gyllene gränsen för att vinna full pott av nyhetsshowen merch.
Mm. Dubbelt upp.
Oh, gud, underbart.
Kommer du bära nyhetsshowens t-shirt med stolthet i till exempel ditt yrkesliv, eller vad pluggar du, eller vad gör du?
Ja, jag pluggar till kemist.
Kemist.
Så jag får ha den under labbrocken.
Ja, fy fan vad coolt.
Ovanpå, med risk för lite syra. Och sånt,
ja, just det. Men,
fler nyhetsshow än t-shirts under labbrockar.
Ja.
Där känner jag att den kommer till sin rätt. Den är ju ändå vit.
Ja,
matchar bra liksom.
Absolut. Du får väl uppmana dina kollegor där i labbet att också vara med och tävla.
Ja, så kanske gör det.
Det kan bli liksom en kemistgrej typ. Ja. Att lyssna på nyhetsshowen och gå runt i vårt merch. Judith, du ska ha stort tack för att du deltog, och grattis till din fina prestation.
Jättebra
i det här
jobbat.
Ja, men tack. Vilken bra start på en fredag.
Ja. Ha det gott.
Hej då.
Hej.
Ja,
ha
det gött. Hej.
Nu måste någon vara hemma på detta nummer, för nu går jag nämligen och ringer här.
Vad fan en fråga till mig?
Men så ska jag nu.
Nej, det är ingen som ska.
You want answers?
See, that's some bullshit.
Vi ringer ifrån Göteborg.
Vi har pratat om det förut och vi har verkligen pratat om det på redaktionen efter sändning. Men det handlar om de sjuka, sjuka kakaopriserna.
Ja, det har vi kanske pratat om efter, jag vet inte. Jag har ju fått springa hem och vabba varje dag,
ja, den här veckan, det,
så jag känner att jag har missat väldigt mycket tugget på redaktionen.
Ja, men då, då rapporterar jag till dig att vi har pratat om det, och framförallt har vi pratat om, kakaopriserna?
Ja, just det, i sändning. Ja.
Exakt, alla är lite osäkra, vi verkar ha dåligt minne efter påsken allihopa.
Ja.
Men jag såg en rubrik i morse som fick mig att liksom sätta i halsen, höll jag på att säga. Mm. För det står så här på Omni, chokladkris hägrar kolon. Kan vara lämpligt att bunkra.
Va?
Och då kände jag bara att då gäller det att agera snabbt.
Alltså uppmaningen brukar ju vara att inte börja bunkra.
Jag vet.
Från stat och myndighet i alla fall.
Ja.
Att det är lite förhastat och överdrivet.
Ja, det är inte från stat och myndighet som den här uppmaningen kommer. Men
det är en representant för kommunikationsansvarig på Marabou.
Nej. Nej, vet du vad? Det är Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank. Så det är ändå från en bank.
Ja, ja.
Mm. Men det är brist på kakao, och den 26 mars så nådde kilopriset då 106 kronor för första gången.
Ja, det säger mig inte så mycket.
Nej, jag vet
inte vad det brukar
men det här
ligga på, men jag förstår ju att det är högt.
Ja, men det här kanske säger det något. På marknaden pratas det nu om, citat, panik och, citat, oundviklig chokladkris, slutcitat.
Ja, det kan ju inte bli tydligare än så.
Nej.
Oundviklig chokladkris.
Exakt, och panik då, ja. I kombination med det.
Ja.
Och det är någonting som kommer drabba mig väldigt hårt.
Du kommer springa runt som yra höns utanför godisbutikerna.
Men jag kommer,
vad ska vi göra nu?
Ja, jag kommer springa runt som om det var slut på snus. Liksom. Mm, det är samma
äter
grej.
Äter du så mycket choklad? Är det
liksom
en chokladkaka om dagen? Jag vet inte om det är som en snus.
Då. Nej, det är det inte. Det har också varit mer. Mm. Nu är det mer på en rimlig nivå.
Ja.
Men när jag väl vill ha det, Kalle.
Ja, då vill man ha det.
Då ska det fan vara där.
Mm.
Det ser inte ut heller att sjunka på ett tag då, det här priset. Och det betyder att chokladen kommer bli dyrare. Och det kommer märkas även i Sverige. Och sen får han då en fråga, Jörgen Kennemar, om det är lämpligt att börja bunkra choklad. Och då säger han ja. Jag tror...
Ja, det bara oväntat att han säger ja.
Ja, eller hur?
Ja.
Han säger så här, jag tror att, det kan komma mer prishöjningar om de här höga priserna blir bestående. 10 000 dollar per ton är dyrare än att köpa koppar. Så ja, det är bra att kunna bunkra upp.
Är det,
det är dyrare
då,
än koppar. Alltså folk kommer börja, du vet, när man stjäl såna liksom... Nej, inte mumin.
Jag skojar bara.
Jag skulle bara spela upp det efter 20 sekunder i mitt huvud. Nej, men alltså, det är som att nu kommer det inte vara inne och så stjäla tak från gamla byggnader.
Nej,
utan
det.
Nu är det choklad istället.
Mm.
Som man kanske får köpa då, eller det gör man inte såklart. Men som kanske kommer säljas i olika bakluckor.
Just det.
På mystiska...
Folk är ute och letar efter bortglömda påskägg typ, i hopp om att hitta lite choklad ute i skog och mark.
Precis. Jag vet ju till exempel, alltså, hemma hos mig kan man ju inte leta efter choklad, för att jag menar, det finns inte där. Utan den äts upp. Men Emily Hagbard till exempel, hon kan ju ha en chokladbit liggandes på sitt skrivbord ibland i en vecka.
Ja, alltså, sånt där har jag aldrig klarat av.
Nej, jag tycker det är sinnessjukt.
Att spara på det. För det är det jag tänker, att det är en så himla jobbig grej att bunkra choklad. För om du bunkrar så här bullens pilsnekorv, då går du ju inte att okynnesäta den
precis.
På det sättet. Det är väldigt lätt att om krisen eller kriget kommer att du går in i ditt bunkringsförråd och så är chokladen slut. För det har varit lite för många sådana unna dig fredagar.
Sena
eller så,
kvällar. När,
idag.
Eller hur?
Alltså när man bara trycker en schweizernöt.
Ja, det är ju lätt hänt. Det är ju också... Nej, det tappade jag vad jag skulle säga. Men vet du vad? Jag får liksom motsägande uppgifter här från producent Viktor.
Mm-hmm.
Dagens Industri skriver...
Det är visst lätt att bunkra choklad. Jag har jättebra självkontroll,
precis,
säger Viktor.
Ja. Nej, men hopp för chokladälskare. Kakaopriset spås halveras i år.
Jaha.
Nu känner jag bara, vad ska man tro på här?
Ja, när allt är så här.
Ja. Men det verkar så. Analyshuset Capital Economics räknar med att priset mer än halveras fram till årsskiftet.
Ja.
Tydligen är en orsak då bättre väderförhållanden i Västafrika.
Tänkte du inte på Swedbank?
Nej, det tänkte du inte på, Jörgen. Sluta uppmana mig att bunkra. Nej, men det är ju det som är problemet. Om man bunkrar så kommer det ju bara ätas upp. Det gäller ju att bunkra sånt som man inte tycker så himla mycket om.
Nej.
Toalettpapper till exempel gick ju jättebra att bunkra.
Ja, precis.
Mm. För det är inte som att man okynnes använder upp lite toalettpapper.
Nej, precis. Man bara... Nej, så är det faktiskt inte.
Så är det inte.
Det är fredag, då gillar vi att ta i lite kultursnackisar och sådär. Och vad passar då bättre än att vi har bjudit in Carl Moberg, kulturredaktör på GP. Han kommer här om en liten stund. Det är ju 50 år sedan ABBA vann Eurovision.
Mm.
Och det har fått konsekvenser, vilket i sin tur har fått konsekvenser. Vi ska tala om det.
Orsak och verkan återigen.
Ja. Precis. Det är allt jämt
ett ständigt
fysiskt faktum att det brukar förhålla sig så. K-dagen, det är så jag brukar kalla fredagar, har vi nämnt i alla fall.
Ja, aldrig hört.
Det kan vara första gången. Men jag gillar i alla fall och liksom ta de här lite goda kultursnacken på fredagar. Och nu på lördag så är det 50 år sedan ABBA vann Eurovision i Brighton med den här låten Waterloo. Som jag tror man ska uttala det på flamländska kanske. Eller vad säger du, Carl Moberg?
Ja, vi hade det här samtalet. Jag tycker det är lite jobbigt med Waterloo. Man känner ju sig lite som en sån där person som har kommit, du vet, från en tågluff och bara ska säga Budapest och Barcelona. Men Caroline Widenheim hjälpte mig väldigt mycket med detta, som också är reporter på kultursidan här. Hon sa att du behöver inte säga Waterloo, för du pratar inte om staden Waterloo. Nej, alltså ingen någonsin pratar om staden Waterloo. Nej, nej. Man pratar ju om låten Waterloo.
Men ABBA använder ju ändå Waterloo som en metafor då.
Det gör de verkligen.
För där öden beseglas. Så egentligen, om de skulle varit korrekta, skulle de ha sjungit Waterloo.
Det hade
I was defeated in Waterloo.
Hade vi suttit här och pratat om det då, undrar
men
jag.
Jag måste nästan, lång introduktion till den här grejen, men jag måste nästan nämna det i sådana fall, att de ju inte var med på när det var så här 200 års högtidlighållande av slaget vid Waterloo då. Just för, och då gjorde de det med motiveringen att låten handlar faktiskt inte om slaget vid Waterloo.
Vad handlar låten om egentligen?
Ja, det är väl en symbol för det egna inre. Jag har mött mitt Waterloo. Jag har mött mitt eget nederlag här.
Där man besegrat. Men då är det
du är Napoleon.
Ja, det är någon sorts kärleksnederlag, eller?
Jag tror det är så man ska se
det. Ja, det är nog så man ska se det. Anledningen till att vi pratar om det är som sagt att det är 50 år sedan ABBA vann Eurovision då med den låten i Brighton. Och det uppmärksammas på massa olika sätt.
Ja.
Hur då, Carl?
Ja, nej, men om du kommer röra dig utomhus ungefär så kommer du märka det, tror jag. Jag tror det kommer vara fullkomligt omöjligt. Jag säger så här.
Även här?
Det börjar nu. Mm. Alltså,
nu börjar
had
det.
Kids, had wives. Det börjar nu med liksom ABBA-feben som kommer pågå fram till Eurovision i Sverige. Alltså, det var ju nästan på den nivån att folk trodde att det var riggat i år, när, eller förra året när Loreen vann med Tattoo i Eurovision.
Ah.
För nu kommer svenskarna få fira 50 år med Waterloo och ABBA i Sverige.
Så du menar att det på gator och torg typ, eller på krogarna, det kommer spelas ABBA?
Alla
och
du
kommer
känner
sig in.
Kommer försöka tatuera in ABBA på din axel. Nej men så här, det är redan och kommer bli ännu mer ABBA överallt. Du kanske inte har märkt det, men det smyger sig på lite liksom. För de mer initierade så kommer liksom Jan Gradvall förra hösten med en bok om ABBA. Häromdagen så kommer ju så här SVT med ett jättefint stämt Thank You For The Music-klipp där liksom hela artisteliten.
Och man bara så här, man turas om och sjunga deras låtar.
Precis. Typ. Och det är superhärligt. Det är liksom så här jättefint med typ Miriam Bryant och Sarah Klang och så här. Men så dyker också sådana som Murph från Viagra Boys upp och sjunger Thank You For The Music. Extremt kul. Nej, men, och det som händer nu då, det som på lördag imorgon så är det 50 år sedan just den här segern i Brighton i Eurovision då, när Waterloo blev liksom, ja, och ABBA blev ABBA kan man säga. Och då imorgon så är det en stor galafest på Cirkus som SVT sänder, och de kommer också sända en dokumentärserie som är storslagen och satsig
om ABBA.
Om ABBA,
inte om Waterloo.
Inte specifikt om Waterloo.
Det kan säkert hitta massa
eller om Waterloo.
Om det. Om det är någon som är sugen.
Jaha, ska de ha tre delar om Waterloo?
Ja, nej, och just om ABBA. Och där känner jag väl personligen en viss mättnad tystnad kanske redan, och det tycker jag är en livsfarlig hållning.
Men det gör även ABBA-medlemmarna, för de kommer inte vara med på den här gala-grejen, eller?
Nej, det är ju deras grej då, som, det är liksom så att säga inte bara Waterloo-fans som de sviker, utan även så att säga oss alla andra varje gång i princip. Mm. Det är lite knasigt eftersom de ju gjorde det här återtåget för några år sedan. De liksom återförenades ju för att göra Voyage-skivan som kom 2021. Mm. Och i samband med det så såg man dem ju tillsammans framför kameror. Och då tänkte man så här, oj, vad märkligt. Det här har vi inte sett liksom sen, vad tog typ 82 kanske.
Nej, alltså har man kommit dit så tänker man, då kan man väl gå till cirkus.
Ja, lite, men de gjorde den där grejen, de lanserade sina avatarer.
Ja, kommer de till cirkus i alla fall?
Ja, det hoppas jag verkligen, att de skeppar in de stackars liksom hologrammen som sliter på där borta på andra sidan.
Men han, är det Björn eller Benny som ändå har typ han var nog med i den där hyllningsklippet du pratade om, satt vid sitt piano, då är Björn det, då.
Nej, då är det Benny. Det här är så roligt, för det, vet, jag tänkte på det innan, att det, alltså Björn och Benny borde vara lätt att hålla koll på. Ja. Det, men det är lite som vissa människor med höger och vänster. Alltså man fattar att det är helt självklart.
Det är därför jag alltid röstar på Centern. Jag vet jag vad det är.
Det är Benny är den man hälsar med. Nej, men det är alltid de här grejerna som bara, vem var det som var med i Hep Stars? Och vem är det som är, vem var tillsammans med Agneta nu då? Är det, och så är det och så var någon av dem i feministiskt, men var det den andra? Nej, han var humanist. Varje gång. Svårt.
Men Benny vill i alla fall, för det, jag läste någon artikel om det, så jag tror vi hade på GP, att det hade varit lite så här framåt, och de försöker ofta få med dem, och att han alltså var med i brittisk tv och var så bara nej. Skräddan säger nej. Bestämt nej, att han bara
nej.
Jag säger nej, för jag vill inte. Jag vill ha ett citat.
Det var vackert ändå. Vad fint att någon hade bara så här, jag känner inte för det. Nej. Jag vill inte.
Men är vi liksom lite klara med ABBA sen då, efter det här Eurovision och så? Eller kan vi liksom slappna av?
Eller kanske inte. Nej, men det fortsätter. Om vi bara tittar på liksom det som är planerat framåt, så har vi ju till exempel då en stor arenaturné med Thomas Andersson, Peter Jöback, Petra Marklund och Linnea Henriksson, fyra stycken, undrar hur de har tänkt, som ska sjunga då Björn och Benny-låtar, som ju förstås blir en bredare repertoar än bara ABBA, då får du ju såklart lite Chess och lite Kristina från Duvemåla och Bao och lite sånt där. Ja. Men, nej, men jag tror att alltså, så här, det kommer väl dundra på, alltså, ABBA är ju alltid relevant för oss. Alltså det är ju en del av vår, alltså det är ju,
nationella identitet.
Men det är ju det. Det är ju typ
tycka vad man vill.
Ja, men det är liksom IKEA, även om du inte har en relation till. Du tänker kanske inte så här varje dag. Fan, jag älskar verkligen IKEA. Nej. Vilken jävla grej. Men du har ju typ 1000 grejer hemma som heter Stenbumlingen och Norrsken och sånt, liksom, utan att du ens vet om det.
Jag har olika quizronder på IKEA. IKEA sakers namn och sånt.
Har gjort. Ja, jag har gjort det precis. Ja, absolut.
Ja, nej, men det är samma sak här, och samma sak också om man tittar internationellt, så är det ju, ja, men jag tänker ju lite på the Swedish Starter Pack, så måste man ju ändå komma där med liksom någon snus under läppen, en konken, och så ena handen typ en ABBA Greatest Hits, sån jävla billig hylla över liksom.
Ja, så är det att vara svensk. Men alltså, när det är Eurovision i Malmö då, då ska de inte komma dit heller, har de redan sagt.
Det kan jag verkligen inte tänka mig att de kommer dyka upp.
Vet man om de kommer göra, för jag antar att man förbereder just i detta nu något mega satsigt ABBA-nummer ändå, eller så här, vet man någonting om det?
Jag gör inte det, de har ju börjat läcka lite sånt, jag har inte detaljstuderat så mycket. De har presenterat lite så hemliga möten. Nej, men jag har faktiskt inte kollat på det så noga. Men jag kan inte för mitt liv föreställa mig att de inte kommer göra grejer på ABBA. Jag menar, till och med A-Teens lyckades ju, de ju få återförenat till Melodifestivalen.
Ja, just det.
Ja, jag säger det. Det är överallt, men du tänker liksom inte på det. Nej, du är så inne i din själ att ABBA bara ska vara precis runt det hela tiden. Du tänker, vadå, det här är väl bara luft.
Stående inslag. Det är bara luft, ja.
Men vilka är det nu igen? Det är Petra Mede och någon mer som leder Eurovision.
Ja, det är ju...
Vem är det?
Är det
Malin Åkerman?
Tack! Svenska amerikanskan.
Just det.
Edvard av Siléns kompis typ.
Precis, som har gjort film med och tänkte, det här blir kanon. Ja. Det kanske det också
för
blir.
Han regisserar typ, eller liksom basar för Eurovision-sändningen på något sätt.
Ja, och man har väl ändå lite respekt för Edvard av Siléns smak. Alltså jag tycker ändå, alltså det känns ju tryggt med honom, det känns tryggt med Petra och sig, liksom känner de så här, ah, men fasen, vi vill ha med Malin Åkerman. Det kanske inte är det första jag hade kommit på.
Mm.
Men säger de det så tänker jag så här, men det vet de nog bättre än jag.
Den Edvard av Siléns smak delar ju Sverige lite grann. Om man tar den här rally eller road, vad fan heter det?
Ett sista race.
Ett sista race-filmen, ja.
Jo, när Jan Andersson...
Så det kan bli mega buskis liksom på Eurovision.
Men det är ju också film, alltså det är ju film tänker jag. Det här är ju en annan grej.
Ja, jo, men han är ju väldigt trygg och rotad liksom i den kulturfåran ändå. Absolut. Det är mitt intryck.
Men då kommer han inte kunna kommentera Eurovision, för det brukar han väl göra. Vet man det? Ska han kommentera sin egen...
kommer väl
vad bra det här blev, säger han.
Inte kunna göra det. Det hade förfallit lite märkligt.
Ja.
Men vad blir då Björn Kjellman och kanske... Men jag har inte också varit... jag ser liksom någon, alltså någon kvinnlig sångerska där också, så i det båset.
Ja, Sarah
Dawn Finer, när hon varit lite involverad. Gud, det här är bra grejer, hörni.
Vi tar ett streck där för nu. Ja, visst, men ni är förvarnade nu alla att ABBA kommer dominera här mer än vanligt någon månad fram tills det är Eurovision i maj någon, va?
Och man får också tycka att det är helt kul och roligt och peppigt och härligt.
Men det gör väl du lite?
Ja.
Alltså så här, jag kanske inte gör det jättemycket. Jan Andersson då, våran kollega och tv-kritiker, han beskrev min känsla kanonbra när han sa, det har gått 1,5 varv runt.
Mm.
Alltså det har gått ett varv runt med ABBA. Mm. Och så har det gått lite för långt till.
Ja.
Alltså man känner, där känner jag också att jag är, att jag så här, kul det var med ABBA tänkte jag för några år sedan. Och så känner jag nu bara,
ja, nu börjar man lyssna.
Man kanske kommer tillbaka till maj då.
Ja, vi får se. Då är vi så illa tvungna att ta del av någon typ av ABBA-hyllning antagligen.
En liten bumper om jag får be.
Ja, det kan det väl vara så vara.
Djurens djurnyheter, jag tror att jag vet det. Det blir djurnyheter. Djurens
djurnyheter, djuret denna gång är get.
Get ska in på lodrätt 2.
Exakt. Mm. Har du speciella känslor för geter?
Nej.
Nej. Jag tycker det är slående varje gång man går i Slottsskogen förbi getterna och känner, oj vad det luktar kävr.
Jaha, ja, just det. Ja. Ja, det.
Men det är ju get, det luktar.
Det luktar get. Nej, jag är väl lite sådär, det känns som att de kan bita en. De äter ju lite vad som helst, det är det man tänker på.
Ja.
De skulle kunna ta sig
lite farliga. Nafs. Ja. Du får inte titta på dem.
Jag går med så safarihatt och liksom en älgstutsare över ryggen in på barnens zoo.
Just det.
För självförsvar.
Ja, läskiga ögon spelar Victor in att de har. Det kanske
ja,
de har.
Just det. De är väldigt långt ut på sidorna. Det är lite fisk-vibe, även fast som de är ett däggdjur.
Ja, i alla fall.
Eller hästar, ja, absolut.
Du ska inte åka till den italienska ön Alicudi.
Alicudi.
Mm, för där är det kris med getbeståndet. Enligt de lokala myndigheterna. Nu har de beslutat då att lägga ut getterna för adoption. Vi vill absolut inte avliva dem, säger borgmästare Riccardo Gurgio till The Guardian.
Adoption alltså, då är det sån lång process då att man får gå igenom en...
Ja, du får ju gå på flera möten och bli bedömd och utvärderad.
Vill du verkligen det här? Och vad har du för jobb?
Hur ser det ut hemma hos dig? Vad ska den här geten vara någonstans till exempel? kommer du vara rädd för den? Det kan man ju inte vara till exempel, om man ska ha en get. Nej. Man vet inte exakt hur många getter det är som lever i det vilda på den här ön. Men man uppskattar då att det är mellan 600 och 800 stycken. Alltså 600 och 800. Mm. Någonstans där. Vilket går att jämföra då med öns runt 100 människor.
Oj då.
Så they are outnumbered by the goats.
8-1.
8-1. Ja, i värsta fall då. 6-1. I bästa fall.
I bästa fall, ja.
Ön är också bara 5,2 kvadratkilometer stor.
Ja, det är inte mycket.
Det är inte mycket. Det är mycket get på liten ö.
Vad är det som har hänt? Har det liksom blivit en väldigt erotisk stämning plötsligt bland getterna? Eller har de
jag får väl
kommit
anta
med
det.
Båtar?
Ja, men alltså, de första getterna kom dit, läser jag, för 20 år sedan av en djuruppfödare. Sedan dess har beståndet ökat i snabb takt. Så jag antar att det är löv som ligger bakom detta då.
Love is in the air. Men då kom den personen dit och bara, det här blir bra. Det här blir en bra plats för mig och min getuppfödning.
Ja.
Och så bara, that escalated quite
exakt.
Quickly.
Men så som det brukar vara med liksom invasiva djurarter. Ja. Till exempel kaniner och så vidare.
Just det, grodor.
Ja, att någon skaffar till exempel två hamstrar och sen titt som tätt så, ja. Så helt plötsligt är det bara 40 och så vidare. Man känner igen sig. Man har varit med om det själv.
Man undrar då om den här personen som tog getterna till ön. Är den kvar, du vet? Vad har du gjort?
Ja, precis.
Han bara, min skuzi. Eller har den lämnat ön, den här personen?
Han drog efter ett år redan. Ja. Bara, nu har jag tröttat på de här jävla getterna.
Ja.
Det får någon annan.
Ska du ta med dig de här getterna eller bara, ja, jag kommer och hämta dem sen.
Alltså, jag kan
arrivederci. Och så blev det inget arrivederci, för det betyder väl
vi på, ser, återseende,
på återseende.
Ja.
Mm.
Nej, precis.
Bara ett ciao, liksom.
Om det har blivit många fler så är det svårt också att veta. Jag vet inte vilka som är mina, jag kan ju inte ta någon annans eller liksom vilda getter.
Ah, just det, just det.
I alla fall, de brukar oftast vara på öns höjder, men de letar sig också ner i dalen på jakt. Och de senaste åren läser jag så att klagomålen från arga invånare som får sina odlingar förstörda. Ökat i snabb, snabb takt.
Ja, de äter ju nästan vad som helst, det är det jag säger.
Ja, så borgmästaren...
Till exempel odlingar, det är ganska normalt. Men, ja.
Vad som helst, till exempel en odling. Borgmästaren Ricardo Gujo då, han verkar lite desperat. För det är nämligen väldigt öppet vem som kan adoptera dem. Alla kan ansöka om att få en get. Man måste inte syssla med jordbruk. Det finns inga begränsningar i hur många man kan ansöka om.
Nej, det är helt oreglerat.
Han hoppas bara att någon ska ta...
Det är som skolan allihopa. I Sverige. Gör vad ni vill.
Nej, men vet du, vet du vad? Ansökningsperioden är öppen till 10 april, så du har 5 dagar kvar på dig att söka, om du är sugen, på en get.
Mm.
Inte att äta då, tror jag. Det kanske är ett krav.
Nej, just det.
För de vill ju inte avliva dem.
Mm.
Sen kommer myndigheterna då börja gå igenom ansökningarna. Och i vissa fall kommer det bli aktuellt med hembesök för att se att getterna får ett bra hem.
Mm. Ja, just det. Det är lite uppföljning där.
Precis.
Mm.
Men du har också lite konkurrens, för tydligen är det en person redan på en närliggande ö som då har ansökt om att få getterna och vill använda dem för att tillverka ricotta.
Okej, som vill lägga rabarber på allihop rent av.
Det vet jag inte. Men jag vet inte hur många.
Nej.
Den personen vill ha faktiskt. Nej. Det står inte.
Men mycket ricotta blir det.
Mycket ricotta.
J.K. Rowling i rampljuset igen, och det är ingen sån att de försöker kräma ut ännu en Harry Potter-film liksom så här.
Nej.
Typ Hagrid Begins eller något. Den hade man ju gått och kollat på, I guess.
Hagrid?
Ja.
Vad är det som händer?
Nej, men jag menar bara att de gör väl de här Dumbledore prequel-grejerna. Det kanske inte hon som har skrivit
dem.
Man
heter väl ändå Hagrid?
Ja, du menar att jag säger på svenska?
Aha, ja. Jag blev helt i chock och trodde du skämtade med mig. Jag har typ inte hört det.
Du har aldrig hört någon säga Hagrid?
Jo, det har jag nog nu, sa nog min mamma det när hon läste dem. Men det var så länge sedan, så jag kände...
Alltså när jag läste dem...
Was it a prank?
Nej, det var ingen prank.
Nej,
men när jag läste dem som barn så
ja,
läste jag det nog på svenska.
Det kommer tillbaka.
Hermione typ.
Ja, just det.
Ja. Sen såg man filmerna då. Men, ja.
Nej, men det kommer tillbaka till mig nu.
Ja, men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om hennes litteratur, J.K. Rowling, utan det handlar om liksom transfrågan. Jag har redan varit inne på den här morgonen och igår. Vad är det med mig? Är jag någon sorts kulturkrigare eller nej? Jag försöker bara berätta om vad som pågår ute i världen.
Det är en brännande diskussion.
Ja, precis. Nu ska vi till Skottland då.
Mm.
Många känner säkert till att J.K. Rowling redan är ganska vocal ute mycket i den här frågan, och jag pratar mycket om det. Ganska kontroversiell i den frågan. Lite så kognitiv dissonans tror jag för många millennials eller till och med Gen Z som älskar Harry Potter. Men sen är J.K. Rowling ute och inte alls är så woke som de som satte upp liksom den här liksom musikaluppsättningen av Harry Potter. Eller för vad jag menar, typ att det blir så bara, vad ska jag tycka?
Det klaschar lite.
Ja, det klaschar lite för en del, tror jag. Jag ser fram emot att bli gripen, sa J.K. Rowling häromdagen. Och då snackade hon om en ny lag i Skottland som ska skydda sårbara minoriteter. Det är poängen med den.
Jaha.
En slags hatbrottslag som infördes i Skottland den 1 april. Och då säger, ja, det är alltså utifrån den kontexten som J.K. Rowling ser fram emot att bli gripen. Men jag ska berätta lite mer.
Ja, just det. Det låter ju då som att hon avser att bryta mot den här lagen eventuellt.
Begå hatbrott.
Ja, precis.
Nyansera
gärna.
Jag kommer göra det. Den här lagen sänker ribban, kan man säga, för vad som utgör ett hatbrott. Det finns redan en hatbrottslagstiftning som täcker in när någon sprider hat om någons ras, hudfärg, nationalitet eller etnicitet. Men det som är lite nytt nu då, det är att den täcker in saker som ålder, funktionshinder, religion, sexuell läggning och transpersoners identitet.
Mm.
Och det är väl där J.K. Rowling kanske blir lite triggad.
Yeah.
Hon blir lite triggad av det här med transpersoners identitetsfrågor.
Mm.
Och lagen går också då längre i sin tolkning i vad som utgör ett hatbrott. Och definierar exempelvis förolämpande beteende som ett möjligt hatbrott. Och det är en definition där då som en del reagerat på, som lyder ungefär att man begår ett brott om man sprider material eller beter sig på ett sätt som en rimlig person skulle kategoriseras som hotfullt, kränkande eller förolämpande. Vad är en rimlig person?
Oj, det var en...
Är du en rimlig person?
Jag själv skulle ju svara ja.
Jag med, men kanske inte alla.
Nej.
Säkert de flesta, Linnea. Säkert de flesta, men vem vet?
Ja.
Hade J.K. Rowling tyckt du var
det? Nej, det är möjligt.
Vi vet inte. Den frågan får vi nog aldrig svar på.
Nej.
Men då har det blivit om en debatt om hur den här lagen ska appliceras då. Och en del undrar så här, vadå, kommer det bli olagligt att felkörna en person? Kommer jag inte få, om jag råkar säga han till en som vill vara hon, identifiera sig som hon, kommer jag hamna i fängelse då? Eller bara, då är det väl först och främst att du bara sa nej. Så är det, riktigt, så är det nog inte.
Ta det lugnt.
Utan att jag har lusläst själva lagtexten, men vad jag förstår utifrån artiklar av det. J.K. Rowling verkar gått igång på detta, för hon har typ lite granna, när jag läser i Svenska Dagbladet om det i alla fall, gjort en poäng av att ibland använda fel pronomen för transkvinnor, alltså felkänna dem medvetet för att liksom så här prove a point då. För hon har länge varit inne på att vissa kvinnorättigheter är hotade av att det blir enklare att juridiskt byta kön och sånt.
Mm-hmm.
Eko från debatten i Sverige som pågår just nu då, där vissa har den åsikten. Alltså när man går fram med lagar för transpersoner som att liksom biologiska män då, som kanske J.K. Rowling tycker lättvindigt, kan byta juridiskt kön för att ta sig in i skyddade rum för kvinnor, typ kvinnojourer och fängelser och sådär. Och, jag kan inte ta hela bakgrunden med vad J.K. Rowling tycker, men hon har varit inne i den här frågan, och folk som är liksom för transpersoners rättigheter och liksom vill att göra det enklare att byta kön och så, de håller gravt inte
omed.
Precis, J.K. Rowling. Och det hon har sagt liksom så här, hon har riktat kritik mot förövare av vålds- och sexualbrott mot kvinnor. Att de efter att de har fällts har kommit ut som transpersoner, alltså kvinnor. Alltså det har hänt i några fall som man har lyft då. Liksom, då har de kunnat ansöka om att få sina straff i fånganstalter för kvinnor istället. Och då har hon konsekvent kallat de här transkvinnorna för han och män, och liksom inte varit med på att de ska vara transpersoner då. Liksom.
Okay.
Det är en sån grej, och precis. Rowling nämnde, jag läser från Svenska Dagbladet nu. Rowling nämnde bland annat en våldtäktsman och en pedofil som båda kommit ut som trans när de skulle sitta av sina straff. En transkvinna som spelar gaelisk damfotboll och en transkvinna som fick jobbet som chef efter ett våldtäktskriscenter, som fick jobb för ett sånt våldtäktskriscenter, ett jobb som utannonseras enbart till kvinnor. Så hon lyfter olika, får man väl säga, ganska extrema exempel då. Det är där hon är inne och håller på väldigt mycket liksom. Och den här grejen har blivit ännu större för att Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, han fick typ frågor om det här häromdagen och menade att hans konservativa parti då, Tories, inte stödjer den här nya skotska lagen. Han säger, människor bör inte kriminaliseras för att de uppger enkla fakta om biologi. Vi tror på yttrandefrihet i det här landet, skrev premiärministern i ett pressutskick. Så den är då uppe på högsta ort då i Storbritannien då också. Sen säger den regionala regeringen i Edinburgh, för grejen är att J.K. Rowling bor i Edinburgh, men har varit utomlands länge, så det är det när hon säger det här med att jag ser fram emot att bli gripen, det som hon väl menar då är att hon har varit utomlands då och har liksom hållit på att felkänna personen, och hon målar upp någon sorts situation att hon skulle landa typ på flygplatsen i Skottland och bara,
cuff me,
typ, ta mig gärna, om det här är ett brott så är jag gärna skyldig typ. Lite så, fritolkning av mig eller dramatisering av mig. Men den här regionala regionen i Edinburgh insisterar på att lagen ger skydd mot hat och fördomar, att den gör det utan att samtidigt kväva individuella uttryck och yttrandefrihet. De menar så här, alltså det här är inget så att du har fortfarande din yttrandefrihet. Vi försöker bara motverka hatbrott här. Är det så fel? Det har förekommit mycket desinformation om lagen, säger ministern Siobhan Brown. Och skydd för yttrandefrihet är inbyggt i lagstiftning som antagits av parlamentet, försäkrade den här ministern. Men ändå så är J.K. Rowling liksom beredd att hamna i fängelse.
Just det.
För sin rätt att typ felkörna olika transpersoner då. Ja, infekterat. Det finns säkert många nyanser i debatten även i Skottland som vi inte tar nu. Men ja, jag vet inte. Några intryck, Linnea?
Nej, men slående att det ändå är liksom lika frågor som är aktuella här och där.
Mm. Just att det lyfts.
Det var ändå ganska mycket samma just med det här med liksom brottslingar i fängelser och såna grejer.
Ja, typ såna exempel. Hon lyfter ju så här några, ja men, väldigt unika exempel ändå.
Ja.
Får man väl ta, men i Sverige har ju liksom ingen liksom dammat fram några såna konkreta exempel. Agnes Wold och de här andra kändisarna här som är emot lagen. Jag sätter inte likhetstänken mellan J.K. Rowling och Agnes Wold, men de har i alla fall hamnat på lite samma sida i kulturkriget.
Ja.
Vare sig de vill det eller inte, tänker jag.
Mm.
Ja, den här frågan alltså, den fortsätter engagera. Får jag bara säga snabbt att J.K. Rowlings kommentarer, de som hon har haft, alltså de klassas inte som brottsliga. Det säger en talesperson för den skotska polisen.
Just det.
Så det är lite att hon fäktas mot väderkvarnar här.
Mm. Om hon ska bli gripen så räcker inte det där, höll jag på att säga.
Ja, polisen har sagt nej, du kommer inte bli gripen.
Nej, just det.
Det går vidare.
Mycket bra. Man uppdaterar ju sin telefon lite titt som tätt. Sist jag gjorde det för, gör du det, gör inte du, nej?
Ja, jo,
du trycker
absolut.
Bara på vänta, nej, jag tror, avbryt.
Det känns som att den gör det av sig själv typ.
Ja, det beror ganska mycket. Precis, det beror lite på vad man har för inställning och hur bra man är på att ha sin telefon laddad. Ja. När det gäller, som man brukar säga i
laddad.
Sportsvärlden.
När det gäller.
Ja, exakt. Men senast i alla fall som jag gjorde det här så dök det upp en ny app, det gör det ju ibland.
Ja, just det, som de lägger till från typ Apples sida.
Precis,
eller Samsung,
som de liksom bara skjuter ut. Och det var då appen Dagbok.
Mm.
Och då kände jag bara ganska genast att om det är någonstans jag aldrig någonsin skulle kunna skriva en dagbok, så är det väl i min telefon.
Om de är så, det är lugnt, den är inkognito och du bara, vänta lite nu.
Precis, den har ju en hatt och glasögon. Det betyder väl ändå att det är safe. Nej, men vet du, när man öppnar den och ska liksom så starta igång, så står det, är det faktiskt en liten låssymbol, så står det, lås dagboken för att hålla den privat. Men då har vi ju lärt oss att kan man verkligen vara privat på internet?
Nej.
Svar förmodligen nej.
Precis.
Ja. I alla fall, jag såg då i morse en krönika av Johanna Gorecka som hon har skrivit om just det här.
För GP.
För GP, den finns att läsa där. Det är bara in och surfa
in och
direkt.
Läs, vet jag.
In och läs. Hon skriver rubriken då, min dagbok är ett småaktigt helvete av förtal och bantning.
Ja, visst.
Lockade mig.
Ja, det är väl det en dagbok ska vara.
Ja, och sen så skriver hon då att i den nya dagboksappen Journal, det är väl det den heter på liksom amerikanska då, om man har sin telefon på det, kan använda den ösa ur sig av sitt själsliga avfall. Frågan är hur uppriktig man egentligen kommer vara när allt riskerar att hamna i ett moln. Det är väl det som är grejen.
Typ att det ägs av Apple.
Ja, det är ju som att jag skriver i en fysisk dagbok och så går jag och lämnar in den på något kontor någonstans.
Ja, just det.
Som ägs av någon annan. Och så säger de, det är helt lugnt. Vi håller den safe här.
Precis, för man vet ju inte vad som står i de här finstilta avtalen. Jag vet, på Instagram typ äger väl ens bilder som man lägger upp.
Facebook är det i alla fall så med.
Facebook är
jag
så.
Hyfsat säker på. Eller det var
vi väl
så.
Lite så här, men ja. Jag kan liksom tänka mig att jag skulle inte bli förvånad om det stod i något avtal att så här, vi äger dina dagboksanteckningar.
Nej, nej, precis. Vi äger ditt liv.
Mm, och det gör ju ändå inte typ så...
Ett papper
mm. eller liksom akademibokhandeln. Nej, om man köper ett block där för att skriva anteckningar.
Nej, exakt. Nej, men hon skriver i alla fall då att det här är en app, beskriver de själva som, där man kan reflektera över såväl stunder i vardagen som särskilda livshändelser.
Ja, tack för tipset. Jag undrade just vad jag skulle skriva i min dagbok.
Jag fattade inte riktigt grejen med dagbok. Nej. Men nu känner jag att jag vet, de Apples Bob Borchers då säger i ett pressmeddelande att med Journal kan man enkelt bevara starka och rika minnen samt uttrycka tacksamhet med hjälp av intelligent informationshantering. Det tyckte jag också var roligt.
Va? Vad sa du det sista? Uttrycka tacksamhet med hjälp av va?
Intelligent informationshantering.
Vad pratar du om? Antar att... Birch merch?
Ja, men jag antar att du vet att man kan söka i den kanske och sådana grejer. Aha. Att det är liksom smidigt upplagt på något sätt. Jag har ju inte klickat mig vidare för jag vill inte ens göra det.
Nej.
Så privata är mina eventuella dagboksanteckningar.
Men sluta typ digitalisera och göra sökbart mina innersta, mest hemliga tankar.
Ja,
tack.
Men det, kan man ju känna men lite. Det som slog mig däremot när jag läste om detta var att jag tror tyvärr att jag redan har lite av den här grejen i min telefon.
Alltså, ja.
I form av anteckningar. Appen.
Mm, jo, men det har jag liksom
en
del så.
Där kan det stå högt och lågt. Det kan stå ett recept. Det kan stå ett lösenord kan det tyvärr stå. Och sen kan det helt plötsligt stå en mening som man är så. Det här vet inte jag om det ska finnas digitalt.
Nej. Nej, jag förstår det. Jag har nog en del sådana så originalmanus till icke genomförda serier. Så idéer och tankar så här. Tänk om vi gjorde Solsidan fast i rymden. Äger Apple den idén då?
Jag vet inte. Men har du inte några liksom pinsamma så känslomässiga saker du har skrivit kanske?
Alltså det ligger väl typ fullt öppet på Facebook. När man höll på att statusuppdatera.
Jag ska visa dig hur man går in och ändrar sina sekretessinställningar på Facebook.
Ja, nej, men jag har stängt, jag har det. Ja. Men nej, men jag vet inte.
Nej, men det känns i alla fall konstigt och öppet. Men apropå det här då med att man kan bevara starka och rika minnen och uttrycka tacksamhet, så skriver Johanna också då att hon blir förvirrad. Min analoga dagbok är verkligen inte ett ställe där jag bevarar starka minnen eller uttrycker tacksamhet. Det är ett småaktigt inferno, bara massa negativ visualisering, förtal och väldigt döda hästar jag fortsätter slå på. Klagomål på obesvarade mejl och typ tankar om i vikt. Jag tycker bara att det var roligt att Apple försöker få liksom ens dagbok till så här kan du liksom, gud vad kul den här grejen var och så känner man bara, men vet ni hur en dagbok funkar?
Det låter ju inte så att den här Bob talar om det på ett väldigt nej, så tekniskt sätt alltså.
Exakt. Han bara, vad är det tjejer brukar skriva i de här böckerna?
Ja, en robot som har ju liksom uttalat sig. Lite så uppföljningsnisse på mig idag, men en annan grej vi pratade om igår var det väl, eller nej, det var kanske onsdags, men att Sara Skyttedal har ju startat ett nytt parti, Folklistan.
Just det.
Är det Folkpartiet igen, eller vad är det?
Det är ett namn som inte ger mig succévibbar.
Det får vi se, jag vet inte. Nej, men så här, det, och det är också typ så här, jag har många takes om det här, så här, behöver vi ett nytt parti för kränkta kristdemokrater, frågade sig någon som jag läste på X. Behöver vi det? Frågan var ju också, det var ju ett rykte då om att Jan Emanuel skulle vara med i det här partiet.
Mm.
Den andra liksom en annan terribel politiker, precis som Sara Skyttedal, som väl är ganska kontroversiell i sitt parti Socialdemokraterna då. Och han var ju så, nej, man ska inte tro på massa skvaller. Nej, eller på skvallertidningar.
Om jag startar ett parti kommer jag att säga det. Precis, något
då,
sånt sa
ja, då ringer jag upp och säger ja. Det då. Man bara, okej, förlåt. Då. Fråga. Men nu visar det sig då, rapporterar tidningen Flamman, att Jan Emanuel deltog när Sara Skyttedal grundade det nya partiet, Folklistan. Mm. Enligt ett protokoll som Flamman tagit del av från Folklistans årsmöte den 25 februari så valdes han tillsammans med Sara Skyttedal som firmatecknare för partiet.
Mm-hmm.
Kanske därifrån ryktena kommer då?
Det skulle det ju mycket väl kunna vara. Det skvallrar ju om någon slags, eller det skvallrar ju absolut om inblandning.
Eller hur? Mm. Och sen dess så, jag läser den där Expressen för jag har inget inlogg på Flamman. Mm. Och den ska vara fullt transparent. så har inte Jan Emanuelsson, Jan Emanuel heter han ju, Johansson, uttalat sig om det här. Men det verkar onekligen som att han har någon slags koppling till det här nya partiet då, som vill komma in i EU-parlamentet. Och jag har, det har ju varit massa nyheter, typ att KD försöker liksom få bort Sara Skyttedal i den här partigruppen i EU-parlamentet och sådär. Och att de verkar liksom inte vara så jävla pigga på att hon ska snor röster av dem då. Nej. Om hon nu kommer lyckas med det vet man inte. Om hon teamar upp med Jan Emanuel så undrar man ju lite också vilka personer är det de söker? Vilka är det som ska rösta på dem?
Ja, de är alltså både Sara Skyttedal och Jan Emanuel är ju ändå två liksom färgstarka.
Jag
alltså,
vet.
Karismatiska.
Men
liksom.
är det politik liksom? Det kanske är det idag. Det är det som är politik, att man bara är två alltså, drag under galoscherna färgstarka
det
personer.
Det skadar ju inte när man startar ett nytt parti och har två sådana personer.
Kanske särskilt i EU-valet som kan kännas ganska långt bort och byråkratiskt och så. Att det här kommer två personer, en som bänkar jättemycket och en som har fötterna på skrivbordet och liksom höga klackar och bara kommer in och rör om i grytan. Lite den stämningen kanske är det de vill åt. Jag ser fortfarande fram emot att höra mer från Sara Skyttedal och Jan Emanuel om det här partiet. Uppmärksamhet har de ju sannoliken fått.
Ja.
Får se om det kan omsättas i faktiska röster. Det här är knappt en nyhet, Linnea. Utan det är mer en...
sa han uppgivet de sista skälvande minuterna av fredagssändningen.
Men det är någonting som jag läser om och som jag själv har en personlig relation till.
Mm.
Och det är nämligen så att i Helsingborg så dit flockas nu fågelskådare som kommer från långvägar för att slå sig ner med kikarna och blicka ut över sundet.
Vad härligt att få prata om fåglar igen.
Du gillar ju det. Mm. Och det är då mandarinanden från Asien som har dykt upp då i en damm.
Wow.
I Helsingborg.
Oj, den var inte lite cool.
Den är grann du.
Ja.
Den är grann. Den fördes till Europa till fina parker i Storbritannien på 1700-talet på grund av, ja, sin skönhet.
Ja.
Och nu har en hane då hamnat i en damm i Helsingborg och det är många intresserade som tar sig dit. Till exempel Thomas Tärne från Kullabygdens ornitologiska förening. Där har vi mandarinhanden, säger han. Där, liksom.
Ja, jag tycker om nu att du gör dramatiseringar idag.
Den är så fin och någon hona har vi inte sett till här.
Nej.
Så, ladies, he's free. Han är ledig, tjejer. På kinesiska heter den Yongyang, där Yong står för hane och Yang för hona.
Nu är vi tillbaka i denna frågan.
Ja, just det. Agnes Wolde där och försöker cancella den på något sätt. Deportera den. Väck ska den.
Vad är du?
Jag är för dina rättigheter, det är inte det. Men jag tycker bara inte att du ska hålla på.
Du kan inte heta så här.
Nej, det blir för rörigt. Det blir för rörigt för mig.
Ja.
Men det som är min personliga relation det här, det är inte bara det att jag signar in i trans. Jag vet inte om det är så. Men det är att när jag bodde i Stockholm i Årsta, då var det så att det bodde två mandarinänder i Årstaviken.
Är det sant?
Alltså på mina morgonpromenader som föräldraledig runt Årstaviken så fanns det en liten strand där.
Mm.
Det var strand på så sätt att det var sand.
Det finns olika sådana grejer inne i Stockholm. Ja, man kan bada i stan.
Där. Absolut, men det här stranden var inte... Där badade inte folk.
Nej.
Det var väldigt mycket ändå så. Men där var det två mandarinander. Och första gången jag gick förbi och uppmärksammades på detta av en äldre dam, så jag sa, wow, det var lite coolt ju. Vad fin den är. Och så blev det som en rutin att man gick ner och tittade på den. Men det är först nu jag förstår ändå hur då typ lyckligt lottad jag var.
Du ska vara är jättelyckligt lottad.
Ja, och det är andra gången i livet jag är lyckligt fågellottad.
Asså?
För att en gång när jag var i Costa Rica och gick, alltså som 20-åring och bara gick en guidad tur genom skogen, kanske inte så jätteornitologiskt varken intresserad eller bevandrad.
Nej.
Så blev jag liksom hejdad av guiden så. Typ så, get down, get down, get down. Look, look, have a look see. Och då tog vi fram och kikade och såg någon typ av fågel. Man bara, okej, okay, what is this? I don't know. Och tog så jättekorniga mobilbilder. Sen när vi kom tillbaka till uppsamlingsplatsen så var det några amerikanska mer fågelintresserade äldre damer som var där för att specifikt titta på fåglar. Och då visade den fågeln och de bara, wow, you're so lucky. You're like the luckiest man alive.
Men det var amerikaner också.
De var amerikaner, ja, precis. Ja,
jag menar, de överdriver lite.
Kanske.
Eventuellt.
Precis, de är väldigt trevliga och så. Och då var det en sån här quetzal, tror jag det var, som är någon typ av nationalfågel.
Jaha.
Inte i Costa Rica utan möjligen i Peru eller något sånt där.
Oj, vad spännande.
Så det var det. Så det var liksom två gånger i livet som jag har varit väldigt lyckligt fågellottad.
Jag såg två tranor.
Och liksom förstått det i efterhand då.
Jag såg två tranor på ett fält i Dalsland här en veckan. Tyckte jag var lyckligt lottad.
Ah, wow.
Wow, gråa, tjusiga.
Det är en lycka att få uppleva naturens storhet. Och nu ska vi väl snart liksom uppleva helgens storhet, va? För det är fredag och efter det kommer lördag och sen söndag då. Vi heter Linnea Rönnqvist och Kalle Berg. Viktor Blomdahl har varit producent idag. Vi har pratat om att den här könslagsdebatten nu rör upp stämningen kring Ulf Kristersson. Han försökte liksom lugna ner stämningen lite grann och misslyckades väl med det, för att nu råder kaos inom Moderaterna enligt källor till Aftonbladet och Expressen i alla fall.
Mycket spännande. Jag berättar också lite om Googles inkognitoläge i Chrome. Är det så himla inkognito egentligen?
Nej.
Jag kanske har varit lite naiv och inte läst på tillräckligt. Precis. Ja, ja. Nu ska de i alla fall radera data för 136 miljoner. Ska jag låta det vara osagt om det är människor eller vad det var jag
användare,
sa?
Användare.
Användare, tack.
Ja.
Och sen var det också lite om Sean Diddy
Combs,
som alltså har blivit stämd av fyra olika kvinnor.
Vi har quizat också med ljud för att lyssna. Det kommer kanske upp något på Instagram, där heter vi Nyhetsshowen, där det var lite Håkan Hellström-tema på det hela. Vi säger tack för idag. Trevlig helg, va?
Trevlig helg.